Långsamt smalnade de i något som nästan var ilska, men Rand kunde ändå inte tro att det var vad det var. I en del av de gamla sagorna var ogerna våldsamma varelser, även om det aldrig riktigt framgick hur, men Rand hade aldrig mött någon som var så mild till sinne som Loyal. Om det är vad du önskar, Rand Althor, sa Loyal stilt. Han bugade avmätt och klev iväg åt samma håll som Matt och Perrin försvunnit. Rand lutade sig matt mot en trave med säckar. Så där ja, hördes en hånfull röst i hans huvud. Nu har du allt ställt till det för dig. Jag var tvungen, svarade han. Det kommer att bli farligt bara att vara i närheten av mig. Jag kommer att bli galen och... Nej, nej, jag gör det inte. Jag låter bli att använda kraften och då blir jag inte galen och... Men jag kan inte riskera att skada dem. Jag kan inte det. Förstår du inte det? Men rösten bara skrattade åt honom. Plötsligt märkte han att tärningsspelarna tittade på honom. De låg fortfarande på knä vid väggen, men allihop hade vänt blicken mot honom. Kinarier var nästan alltid artiga och korrekta, till och med mot sina värsta arvfiender. Och ogerna hade aldrig varit Kinars fiender. Spelarnas ögon var fulla av vantrogen förvåning. Deras ansikten var uttryckslösa, men han såg i deras ögon att det han hade gjort var oförlåtligt. En del av dem höll med honom, och det fick deras tysta anklagelse att kännas ännu värre. De gjorde inget annat än att titta på honom, men han snubblade ut ur förrådsrummet som om de hade jagat honom därifrån med hugg och slag. Han fortsatte genom förrådsrummen på jakt efter en plats där han kunde gömma sig tills portarna öppnades igen. Sen skulle han kanske kunna gömma sig på botten av någon kärra som var på väg ut efter att ha levererat förnödenheter till borgen. Om nu inte kärrorna blev genomsökta på vägen ut, och om de inte sökte igenom förrådsrummen, sökte igenom hela borgen för att hitta honom. Han vägrade envist att tänka på det och koncentrerade sig helt på att leta efter en säker plats. Men varje gång han hittade någon sådan plats, ett tomt utrymme bakom en hög med sädesäckar, en trång gång längs väggen bakom några vintunnor, ett övergivet förrådsrum till hälften fyllt med tomma lådor och skuggor. Varje gång kunde han föreställa sig hur han blev upptäckt där. Dessutom kunde han föreställa sig hur den osynlige betraktaren hittade honom, vem det nu än var, eller vad. Så istället fortsatte han att leta, törstig och dammig och med håret fullt av spindelväv. Så kom han plötsligt ut i en dunkel korridor, sparsamt upplyst med facklor, och fick se Egwene komma smygande. Hon stannade och tittade in i varje förrådsrum hon passerade. Egwens mörka hår nådde henne till midjan och nu hade hon det uppsatt i nacken med ett rött hårband. Hon var klädd i en ljusgrå klänning i generiskt snitt, kantad med röda band. När Rand fick syn på henne överfölls han av ett vemod som var ännu värre än när han jagade bort Matt och Perrin och Loyal. Han trodde inte längre att han skulle få gifta sig med Egwene. Det hade de båda förstått. Men nu... När han plötsligt dök upp framför henne ryckte hon till och drog högljutt efter andan. Hennes ord visade däremot inget av hennes förvåning. Ja, så där är du. Matt och Perrin har berättat vad du gjort. Och Loyal, jag vet nog vad det är du försöker göra, Rand, och det är rena dumheterna. Hon la armarna i kors under brösten och fixerade hans blick med sina stora mörka ögon. Rand hade alltid undrat hur hon ständigt lyckades få det att verka som om hon såg ned på honom, fast hon bara nådde honom till bröstet och dessutom var 2 år yngre än han. Bra, sa han. Plötsligt blev han arg på hennes hår. Innan han lämnade Tufloden hade han aldrig sett en vuxen kvinna med oflätat hår. Där hemma väntade varenda flicka ivrigt på den dag då byns kvinnoråd sa att hon var gammal nog att börja fläta håret. Det hade minsann gällt Egwene också, och nu stod hon här med bara ett band i håret. Jag vill åka hem, men jag kan det inte, och hon vill inget hellre än att glömma Imundswall. Då är det bäst att du också går din väg och lämnar mig i fred. Jag förmodar att du inte längre har lust att umgås med fåraherdar. Nu finns det ju gott om Aes Sedir här som du kan tråna efter istället. Tala inte om för någon av dem att du sett mig bara. De är ute efter mig och jag skulle uppskatta om du inte hjälper dem. Klarröda fläckar blommade upp på Egwens kinder. Tror du att jag skulle... Han vände sig om för att gå och hon kastade sig över honom med ett tjut. Hon slog armarna om hans ben och de tumlade båda omkull på stengolvet i ett virvar av knyten och sadelväskor. Han stönade till, först när han slog i golvet och svärdsfästet tryckte sig in i sidan på honom. Och sedan en gång till när hon kravlade sig upp på hans rygg. Hon satte sig tungt på honom, som om han varit en stol. Min mor, sa hon med stadig röst. Min mor sa alltid att bästa sättet att lära sig handskas med karar är att lära sig rida på en mulåsna. För det mesta har de ungefär lika mycket förstånd, sa hon. Fast ibland är mulåsnan klokare. Han lyfte huvudet för att kunna se på henne över axeln. Gå av, Egwen. Gå av, Egwen, om du inte kliver av. Han sänkte hotfullt rösten. Så ska jag göra något med dig. Du vet vad jag är för något. För säkerhets skull gav han henne en mörk blick igen. Egwen fnyste föraktfullt. Du skulle inte göra något ens om du kunde. Du skulle aldrig göra en fluga för när. Och i vilket fall som helst så kan du inte. Jag vet att du inte kan leda kraften när du önskar. Det bara händer. Och du kan inte kontrollera det. Så du lär inte göra mig någonting. Och inte någon annan heller. Jag däremot har fått lektioner av Moraine. Så om du inte tar ditt förnuft i fånga, Rand Althor, så kan det mycket väl hända att jag sätter eld på dina byxor. Så pass mycket klarar jag av. Fortsätt du bara att hålla på som du gör nu, så får du nog se. Plötsligt flammade den närmaste väggfacklan upp med ett dån. Hon gav till ett pip och tittade förskräckt på den. Rand tog tillfället i akt att rulla runt, ta henne i armen, lyfta bort henne från sin rygg och sätta henne mot väggen. När han själv lyckats sätta sig upp satt hon där mitt emot honom och gned sig ilsket om armen. Du skulle verkligen ha gjort det, va? Sa han argt. Du leker med saker som du inte förstår. Du kunde ha bränt oss till aska bägge två. Karar, om ni inte går segrande ur en diskussion så springer ni er väg eller tar till våld. Stopp ett tag. Vem var det som hoppade på vem här? Vem satte sig på vem? Och du hotade. Försökte att... Han höjde båda sina händer. Nej. Nu är du så god och håller tyst. Så här gör du jämt. Så fort du inser att en diskussion håller på att leda åt något annat håll än det du vill, så är det plötsligt något helt annat vi grälar om. Den här gången ska det minsann inte bli så. Jag grälar inte, sa hon med lugn röst. Och jag försöker inte byta samtalsämne. Och att gömma sig, vad är det om inte att springa sin väg? Och efter att du har gömt dig så kommer du verkligen att springa din väg. Varför var du så förfärlig mot Matt och Perrin och Loyal och mig? Jag vet varför. Du är rädd att du kommer att skada någon ännu mer om du låter dem vara nära dig. Om du låter bli att göra sådant du inte borde göra behöver du inte bekymra dig om att skada någon. Du springer runt som om du var tokig. Du är elak mot dina vänner, jag vet inte vad, fast det inte ens är säkert om du har någon anledning. Varför skulle den Amerlin-tronande ens känna till din existens? Varför skulle någon Aes Sedir göra det? Ett ögonblick bara stirrade han på henne. Ju mer tid Egwen tillbringade i Moraines och Ninevs sällskap, desto mer började hon uppföra sig som dem, åtminstone när det passade henne. Många gånger var de mycket lika varandra, Aes Sedir och klokfrun, avmätta, outgrundliga, fulla av hemligt vetande. Det gjorde honom bekymrad att se samma sak hos Egwen. Till sist berättade han vad Lärn hade sagt. Vad skulle han annars mena? Egwen slutade gnugga armen och satt stilla. Hon la pannan i djupa väck och funderade på vad han sagt. Moraine vet hur det är fatt med dig och hon har inte gjort någonting hittills. Varför skulle hon då göra det nu? Men om Lärn? Hon mötte hans blick fortfarande med samma fundersamma min. För rådsrummen är det första stället de kommer att leta på om de nu verkligen letar efter dig. Vi får ta reda på om de letar eller inte, men först måste vi hitta ett ställe åt dig där de aldrig skulle komma på tanken att titta. Jag vet, fängelsehålorna. Han kom hastigt på fötter. Fängelsehålorna? Inte i en cell, dummer. På kvällarna går jag dit ibland och hälsar på Peyton Fane. Det gör Ninive också. Ingen kommer att tycka att det är något konstigt med att jag kommer lite tidigare idag. Hur som helst har alla fullt upp med att passa upp på den Amerlin-tronande. Förmodligen är det ingen som ens lägger märke till oss. Men Moraine? Hon går aldrig till fängelsehålorna när hon ska förhöra Mr. Fane. Hon låter hämta honom till sig. Och de senaste veckorna har hon knappt gjort alls. Tro mig, där är du säker. Rand tvekade ändå. Peyton Fane. Varför besöker du den där gårdfarihandlaren egentligen? Han är en mörkvän. Det har han erkänt med egna ord. Och en farlig mörkvän till på köpet. Bränner mig, Egwen. Det var han som förde trollockarna till Imons Wall. Den svarte spårhund kallade han sig. Och han har varit med i hasorna ända sedan vinternatt. Må så vara. Men nu är han i säkert förvar. Han sitter bakom kraftiga järngaller. Nu var det hennes tur att tveka och hon fick en nästan bedjande min. Rand, han har kommit till Tufloden med sin vagn varenda vår så länge jag levat. Och längre ändå. Han känner alla människor som jag har känt. Han har varit på alla platser som jag känner till. Det är konstigt, men han har mer och mer blivit sig själv igen ju längre han varit inlåst. Det är som om han håller på att göra sig fri från den svarte. Nu skrattar han igen, berättar roliga historier om folk från Imons Wall och ibland om platser jag aldrig hört talas om förut. Ibland är han nästan sitt gamla jag. Jag tycker bara att det är skönt att ha någon att prata om Imons Wall med. Eftersom jag har undvikit dig, tänkte han. Och eftersom Perrin har undvikit alla och Matt har ägnat all sin tid åt att festa och spela tärning. Jag borde inte ha hållit mig så mycket för mig själv, muttrade han. Nåja, om Moraine anser att du är säker tillsammans med Fane antar jag att det får duga. Men det finns ingen anledning att du ska ha med det där att göra. Egwene reste på sig. Hon koncentrerade sig på att borsta damm från sin klänning och undvek att se honom i ögonen. Moraine har väl sagt att du är säker? Egwene. Moraine C.J. har aldrig sagt att jag inte får hälsa på, Mr. Fane, sa hon försiktigt. Han stirrade på henne och utbrast. Du har aldrig frågat. Hon vet inte om det. Egwene, det här är ju rena vansinnet. Peyton Fane är en mörkvän och en av de värsta mörkvänner man kan tänka sig dessutom. Han är inlåst i en cell, sa hon stilt. Och jag måste inte fråga Moraine om lov om allting. Förresten är kanske inte du rätte mannen att prata om att följa en ACDs råd. Nå, kommer du? Jag kan hitta till fängelsehålorna utan din hjälp. Jag är efterspanad, eller kommer att bli det. Och det vore inte bra för dig att bli hittad tillsammans med mig.
Egwene sa torrt.
Utan mig kommer du antagligen att snubbla över dina egna fötter och ramla rakt i famnen på den Amerlin-tronande. Och sen avslöjar du allting när du försöker prata dig ur det. Blod och aska. Du borde sitta i kvinnorådet hemma i Imons Wall. Om alla män var så klumpiga och hjälplösa som du verkar tro skulle vi aldrig... Tänker du stå här och prata tills de kommer och hittar dig? Plocka nu upp dina saker och följ med mig, Rand. Utan att vänta på svar snodde hon runt och började trampa iväg längs korridoren. Rand lydde muttrande hennes befallning. De gick längs bakvägar där det inte fanns mycket folk. De som var där var huvudsakligen tjänare. Men Rand hade en känsla av att alla såg honom.
Inte att de såg en man som bar på packningen för en lång resa, utan att de lade märke till just honom, Rand Althor. Han visste att det bara var inbillning. Det var i varje fall vad han hoppades, men inte desto mindre kände han sig lättad när de kom fram till sitt mål. I en korridor djupt nere under borgen. De stod framför en hög port i vars mitt ett litet järngaller var infällt. Porten var lika full av tunga järnbeslag som väl någon av portarna i yttermuren. Under gallret hängde en dörrkläpp. När Rand tittade in genom gallret såg han kala väggar och två hårknutsprydda soldater som satt vid ett bord där en lykta spred lite ljus. En av soldaterna var i färd med att dra en brynsten längs äggen på en dolk. Han lät inte sina långa, jämna drag störas det minsta av det hårda ljudet av järn mot järn när Egwen lät dörrkläppen falla. Den andra mannen hade platt ansikte och såg vresig ut. Han satt en kort stund och tittade tankfullt mot dörren innan han slutligen reste sig och gick fram till den. Han var kort och undersetsig och nådde nätt och jämnt upp till gallerluckan.
Vad vill ni?
Ja, så är det du, flicka.
Du har förstås kommit för att hälsa på din mörkvän igen. Vem är det där?
Han gjorde ingen ansats att öppna dörren.
Det är en vän till mig, Django. Han vill också träffa Mr. Fane.
Mannen skärskådade Rand. Han hade dragit tillbaka överläppen så att tänderna blottades. Rand trodde inte att det var menat att vara ett leende.
Jaha, ja, sa Django till slut. Jaha, ja. Du var allt en lång än du, och flotta kläder har du för att vara en av ditt slag. Var det någon som fångade dig i Östankärren när du var liten och tog hem och tämde dig?
Han drog undan regeln med en smäll och ryckte upp dörren.
Sådär ja, kom in nu, om det är in ni ska.
Han fick en retsam ton i rösten.
Var försiktig så att ni inte slår i huvudet, unge herrn.
Det var ingen risk. Dörren var tillräckligt hög för att Loyal skulle ha kunnat komma in utan att böja sig. Med bekymrad min följde Rand efter Egwen in. Han undrade om den här Django skulle ställa till något bekymmer. Han var den första öppet oförskämde scenarier som Rand hade mött. Inte ens Mashema var oförskämd. Han var bara kylig och avvisande. Django slog igen dörren och sköt tillbaka de tunga låsreglarna. Sen gick han bort till en hylla på andra sidan bordet och tog en av lyktorna som stod där. Den andra vakten fortsatte att slipa sin kniv utan att ens titta upp. Förutom bordet, bänkarna och hyllan var rummet helt tomt. Golvet var täckt med halm och i bortre änden av rummet fanns ännu en järnbeslagen dörr som ledde vidare till fångcellerna.
Jag skulle tro ni vill ha lite ljus där inne i mörkret när ni hälsar på er vän, mörkvännen, sa Django.
Han skrattade, rått och glädjelöst, och tände lyktan.
Han väntar på er.
Han sträckte fram lyktan mot Egwen och låste nästan ivrigt upp innerdörren.
Han väntar, där inne i mörkret.
Mörkret framför dem och den grinande Django bakom dem fick Rand att stanna till. Men Egwen tog honom i armen och drog honom in. Nästan innan han hunnit dra undan foten slog dörren igen och han hörde hur låsregeln föll på plats. Det enda ljuset kom från lyktan de hade med sig. En liten ö av ljus i det omgivande mörkret.
Är du säker på att han släpper ut oss? Frågade Rand.
Han insåg nu att mannen inte hade ägnat en blick åt hans svärd eller båge och inte heller hade brytt sig om att fråga vad han hade i sina knyten.
De är inte direkt några bra vakter. Vi skulle lika gärna kunna vara här för att befria Fane.
De känner mig för väl för att tro något sånt, sa Egwen. Men hon lät bekymrad och tillade: de verkar bli värre för varje gång jag kommer hit. Det är samma med alla vakterna. De blir elakare och surare. Första gången jag var här berättade Django roliga historier. Och nu är han så här. Nidao pratar inte ens längre. Men jag antar att ingen blir glad av att arbeta på ett sånt här ställe. Det kanske är mig det är fel på. Jag blir inte heller gladare av att vara här.
Trots detta drog hon honom självsäkert vidare in i mörkret.
Han hade sin fria hand lagt på svärdsfästet. Lyktans bleka sken visade att de befann sig i en bred korridor med platta järngaller på ömse sidor. Innanför gallren kunde han skymta celler med väggar av sten. Men det var bara i två av de celler de passerade som det fanns några fångar. När ljuset föll på dem satte de sig upp på sina smala britsar, höll händerna för ansiktet mot ljuset och glodde på dem mellan fingrarna. Fast deras ansikten var dolda var Rand säker på att de tittade. Ögonen glimmade i lyktans sken. Han där tar gärna ett glas för mycket och kommer ofta i slagsmål, sa Egwene lågt med en nick mot den ene, en kraftig kar med ärrade knogar. Den här gången lyckades han på egen hand slå sönder skänkrummet i ett av stadens värdshus. Dessutom skadade han några män riktigt illa. Den andra fången hade på sig en vidärmad rock med guldbroderier och låga blänkande stövlar. Han försökte lämna staden utan att betala notan på värdshuset där han bott. Hon fnyste föraktfullt. Hennes far var både värdshusvärd och borgmästare i Emons Wall. Dessutom försökte han smita från sina skulder hos en massa handelsmän och butiker. Männen fräste åt dem. Vulgära svordomar som var minst lika grova som något Rand hade hört från handelsmännens vakter. De blir också värre för var dag som går, sa Egwene med spänd röst och skyndade på sina steg. När de slutligen kom fram till Peyton Fanes cell i allra bortersta ändan var Egwene så långt framför honom att han helt och hållet befann sig utanför ljuscirkeln. Han stannade där i skuggorna bortom lyktans sken. Precis som Shango hade sagt satt Fane förväntansfullt framåtlutad på sin brits som om han väntade på någon. Fane var en benig kar med långa armar, stor näsa och vassa ögon. Han var ännu magrare än Rand mindes honom, men det kunde inte bero på hans tid i fängelsehålan. Maten här var densamma som tjänarna fick och inte ens den grövste brottsling behövde vara hungrig. Det var vad han hade gjort innan han kom till Ferdara som hade tärt på honom. Åsynen av Fane fick Rand att minnas saker som han helst ville att slippa komma ihåg. Han mindes Fane på kuskbocken till sin stora gårdfarihandlarvagn just när han var på väg över vagnsbron framme i Emons Wall just i tid för vinternatt. Och på vinternatt kom trollockerna. De mördade och brände och jagade. Jagade tre unga män, hade Moraine sagt. Jagade mig, även om de inte visste vem jag var då. Och Fane var deras spårhund. När Egwene kom reste sig Fane utan att försöka skydda ögonen eller ens blinka. Han log mot henne, ett leende som inte nådde längre än hans läppar, och höjde sedan blicken för att se ovanför hennes huvud. Jag känner att du är där, Randall Thor, sa han med halvsjungande röst. Du kan inte gömma dig. Inte från mig och inte från de andra heller. Du trodde att det var över, inte sant? Men striden tar aldrig slut, Althor. De kommer för att hämta mig och de kommer för att hämta dig också. Och kriget fortsätter. Vare sig du lever eller ej så slutar det aldrig för dig. Aldrig. Plötsligt började han mässa. Snart ska frihetens timma slå. Slå för dig och för mig också. Alla ska dö just denna dag. Säkert du men aldrig jag. Han lät armen falla till sidan och lyfte blicken så att han stirrade rakt upp i mörkret. Hans läppar förvreds i ett grymt leende och han skrockade djupt nere i halsen som om han såg något mycket underhållande. Mordith vet mer än någon av er. Mordith vet. Egwene backade undan från cellen tills hon kom till den plats där Rand stod. Nu nådde lyktskenet bara fram till gallret. Mörkret dolde gårdfarihandlaren, men hon kunde fortfarande höra honom skrocka. Fast han inte längre syntes var Rand säker på att han fortfarande stod och stirrade upp i intet.
Med en rysning tog han handen från svärdsfästet. Ljus, sa han hest. Är detta vad du menar med att han är sitt gamla jag igen?
Ibland är det bättre, ibland sämre.
Egwens röst var ostadig.
Det här är värre, mycket värre än det brukar vara.
Jag undrar just vad det är han ser. Han måste vara galen, som stirrar upp i ett stentak i mörkret.
Om stenarna inte fanns där skulle han se rakt upp i kvinnornas kvarter, där Moraine är, och den Aemerlyn tronande. Han rös igen.
Han måste vara galen.
Det här var inte någon bra idé, Rand. Samtidigt som hon drog Rand bort från cellen såg hon sig om över axeln. Hon sänkte rösten som om hon var rädd för att Fane skulle höra henne.
Fanes skrockande skratt följde dem. Även om de inte letar här kan jag inte stanna när han är på det här viset. Och jag tror det är bäst att du inte gör det heller. Det är något med honom idag som...
Han hörde henne ta ett tungt andetag.
Det finns ett ställe som är ännu säkrare än det här. Jag nämnde det inte tidigare eftersom det var lättare att få in dig här, men de skulle aldrig leta i kvinnornas kvarter. Aldrig.
Kvinnornas? Egwene, Fane är kanske galen, men du måste vara ännu galnare.
Man kan inte gömma sig från getingen mitt inne i getingboet.
Vad kan vara bättre? Var någonstans kan ingen man, inte ens först Algemar, komma in utan att ha blivit inbjuden av en kvinna? Vilket är det enda ställe där ingen skulle komma på tanken att leta efter en man?
Vilket är det enda stället i borgen som utan tvekan kryllar av Aes Sedair?
Egwene, det är vansinne.
Egwene pekade på hans knyten och talade som om saken redan var avgjord. Du får vira in svärdet och bågen i din mantel så att det ser ut som om du bär saker åt mig. Det borde inte vara särskilt svårt att hitta en lång väst och en lite mindre prålig skjorta åt dig. Men du måste förstås huka dig så att det inte syns hur lång du är.
Jag gör det inte, har jag ju sagt.
Om du nu måste vara envis som en åsna, borde det ju passa dig bra att bli mitt packdjur. Om du nu inte hellre stannar här nere tillsammans med honom.
Fanes skrattande viskning hördes plötsligt ur skuggorna.
Striden tar aldrig slut, Althor. Mordeth vet.
Mina chanser skulle vara större om jag hoppade ned från muren, muttrade Rand. Men han la ner sin packning på golvet och började vira in svärdet, bågen och pilkogret så som hon hade föreslagit.
Ur mörkret hördes Fanes skratt.
Det är aldrig över, Althor. Aldrig.